Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
I DTVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DTV och på di.se.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar och med mig idag har jag Annika Winst som är chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, strategichef eller chefstrateg på SEB. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Idag så ska vi prata om den ekonomiska statistiken som har kommit där och ifall det verkligen ser ut att bli en dubbeldipp eller i alla fall en rejäl dubbeldipp den närmaste tiden som ju en del har förutspått. Vi ska också prata lite om Riksbankens nya syn på obligationsköp specifikt av företagsobligationer och det faktum att de nu ska välja bort en del bolag beroende på hur de sköter sin hållbarhet och annat och vad det kan betyda framöver på lite olika sätt faktiskt. Vi ska också gå igenom begreppet och det kan jag säga redan nu att det kommer bli teknisk recession. Det ska redas ut och så blir det spaningar förstås och till sist veckans viktigaste. Innan vi börjar ska jag säga att det är förmiddagen den 2 december när vi pratar om detta. Så har ni klart för er vad vi vet och vad vi inte vet. Men nu kör vi igång. Annika, vi är ju inne i en andra våg av smitta i både Sverige och Europa. Många tror att det här kommer leda till att vi återigen får krympande ekonomier. Inte minst Riksbanken har låtit ganska dyster kring detta och räknar nu med att det blir minustal både det här kvartalet och i nästa. Och de största optimisterna pratar väl kanske om att möjligen kan ekonomin, i alla fall i Sverige, komma att stå och stampa här nu under fjärde kvartalet. Samtidigt så har vi fått en del statistik och indikatorer för november som tyder på att det ändå ser rätt hyfsat ut. Inte minst tillverkningsindustrin som till och med såg väldigt starkt ut i inköpschefsindex. Hur ska man få ihop de här bilderna? Är det för pessimistiskt kring utsikterna den närmaste tiden eller?
Ja, det beror ju på vem man frågar. Men vår bedömning har inte varit att den här andra vändan ska bli i närheten av hur djupt det var i våras. Utan det här är något helt annat. Och det som är avgörande är lite det du själv är inne på med tillverkningsindustrin. För nu så har vi ju Kina och andra asiatiska länder med oss. Vi har med oss global handel. Man stänger inte gränser. Det är jättestor skillnad mot hur det var i våras när vi fick både påverkan på tjänstesektorn men också i industrin. Och det gör ju att det här håller emot. Däremot med de restriktioner som man har nu runt om i Europa men också i Sverige så vore det ju konstigt om vi inte så i tjänstebranscherna att det faktiskt fick påverkan helt enkelt. Och där räknar vi med att vissa av krisbranscherna kanske till och med kommer tillbaka i närheten av det man såg i våras. Men det är en väldigt liten del av ekonomin. Om man tar i Sverige och tittar till exempel på hotell, restaurang, kultur, idrott, taxi och den sortens branscher som verkligen påverkas av restriktionerna så pratar vi om 3,5% av BNP. Medan till exempel export och industrin, då, exportsektorn står för nästan hälften av BNP. Och det gör att vår bedömning är att man har en sidledes rörelse här under fjärde kvartalet men sen att vi påbörjar återhämtningen.
Sidledes, ja. Johan, hur har du läst de indikatorer som har ändå kommit in för? Ja, november är väl den första hela månaden, i alla fall i Sverige, när vi verkligen har levt med åverkan från den här andra smittovågen.
Ja, men det är ju så att indikatorerna visar att ekonomin håller emot väldigt väl. Och jag håller helt med Annika att effekterna den här gången kommer bli mycket mindre än vi såg i våras. Och förutom de saker som Annika tog upp så tycker jag också man ska lyfta fram det här. Att dels förra gången hade vi ju inte alla de här stödpaketen på plats. De har kommit på plats nu och dessutom har vi fått de här positiva vaccinnyheterna som gör att folk liksom håller ut och optimismen i ekonomin om att det här är på väg att ta slut ändå finns där. Sen är det en annan sak som jag tycker man ska verkligen trycka på och det är att alla vi i samhället, både företag och hushåll, har lärt sig att leva med det här viruset. Man har utvecklat rutiner för att kunna jobba hemma. Alla akuta förändringar som vi tvingades göra i våras då, med allt ifrån inställa resor till att inte kunna ta oss till jobbet ordentligt. Allt sånt har vi löst och hittat alternativa sätt att kunna göra. Och vi har inte behövt ställa in en massa saker. I våras så var ju en massa saker planerat att gå av stapeln som man då var tvungen att ställa in för att det inte gick att genomföra. Nu finns ingenting sånt. Alla har ju så att säga anpassat sig till det här nya läget. Så att världen är mycket bättre förberedd för att hantera effekter av det här viruset. Och det gör att det kommer bli mycket mindre negativa effekter den här gången.
Ja, Annika pratade om sidledes. Det tolkar jag som ungefär nolltillväxt. Vad har ni för bedömning, Johan, för det här kvartalet och kanske nästa?
Ja, men vi ser ju att det finns en risk att det ändå kommer sätta sig på tillväxtsiffrorna. Men det här ändras ju i princip dag för dag eller vecka för vecka i takt med att vi får in data av hur ekonomin svarar mot det som görs. Och min egen bild, det är nog att det finns goda möjligheter för de här makrosiffrorna för att fortsätta vara överraskande starka även under fjärde kvartalet.
Ja. Annika.
Jag tänker bara att man ska skilja på Sverige och Europa här. Jag tror att Europa är lite hårdare pressat. Nu är ju Tyskland en industrination och gynnas också av att världshandeln är igång och så vidare. Men södra Europa är ju mycket mer drabbat av tjänstesektorn, turist och så vidare. Så att jag tror att faktiskt Sverige är bättre ut än vad man är i Europa.
Ja. Annika, jag kan ju inte låta bli nu när du är med i podden att fråga lite om det som du tog upp i dagens upplag av Dagens Industri, nämligen vaccinet och hur viktigt det är för att ekonomin ska komma igång och att det inte finns något som helst utrymme för schabbel med det. Du säger till och med att om regeringen misslyckas med det här så kommer den tvingas avgå. Vill du bara berätta kort om hur du tänker där?
Nej, men det är ju helt avgörande för återhämtningen och svensk ekonomi och för arbetsmarknaden att vi faktiskt kan släppa på restriktionerna så fort som möjligt. Och visar det sig nu att andra länder går ut och säger att de kommer klara det till påsk. Och vi hörde ju i morse att det finns de som menar att man kan börja mer eller mindre nu, det vill säga innan Lucia börjar vaccinera i Storbritannien till exempel, så är det ju ett enormt underbetyg om Sverige inte kan göra detsamma. Och vi har haft många diskussioner om vems ansvar det här är och så vidare. Men till syvende och sist så är det ju ändå statsministern som är högst beslutande här. Och priset för att misslyckas med det här, det är så högt att jag tror inte att man kan helt enkelt inte schabbla här. Då kommer man ifrågasätta den på ett mycket grovt sätt. Å andra sidan, om de lyckas med det här så kan ju de saker som man tidigare kanske inte tycker har skötts perfekt, då tror jag att de kommer bli förlåtna. Så därför är det otroligt viktigt för regeringen att man sätter det här och att man faktiskt tar ansvar för att även Sverige är vaccinerad lika snabbt som andra länder.
Ja. Bra. Summa summarum då tolkar jag er som att det är en tuff tid även ekonomiskt, men att vi inte med nödvändighet behöver se att ekonomin liksom klappar ihop, kanske inte alls och verkligen inte som det var i våras.
Nej, det stämmer bra.
Det stämmer bra, fint. Jag har förstått rätt. Då ska vi bli något mer tekniska. Det kom ju ett räntebesked från Riksbanken i förra veckan. Och det var väl egentligen två saker man kunde reagera på där. Det ena var ju att de beslutade att utöka sitt program för tillgångsköp och förlänga det. De lägger på 200 miljarder till 700 och det löper numera hela nästa år istället för bara till halvårsskiftet. Och sen så sa de också att de ska börja välja bort vissa typer av företagsobligationer. De köper ju även den typen av papper numera. Och då sådana som inte lever upp till internationella standarder ungefär vad gäller hållbarhet. Det är framförallt miljöpåverkan det handlar om där. Annika, de har ju lite gått åt det här hållet förut. Exempelvis sålde de ju sina innehav av delstatsobligationer från en delstat i Australien och en i Kanada som båda ligger tungt i fossila bränslen. Men det här var ändå ytterligare ett steg kanske. Är det här rätt att en centralbank går in i detta, eller är de inne på andras tassemarker då?
Ja, för det första ska jag säga att det kanske inte är jätteöverraskande, för trycket och fokuset på hållbarhet är oerhört stort idag, men det betyder ju inte att det säkert är rätt. Däremot har jag tidigare i den här podden sagt att finansmarknaden kommer att spela en mycket viktig roll i det här, och vi har pratat om den europeiska taxonomin till exempel, hur man ska klassificera olika bolag och hur smutsigt saker och ting är för att kunna vägleda finansmarknaden rätt. Det är superviktigt att det fortgår. Men om man tar en centralbanks hatt på sig så har ju de som huvuduppgift att man ska stabilisera ekonomin och förstås undvika finansiell instabilitet. Men om vi börjar med stabilisera konjunkturen, då tror jag inte att grönt är bästa sättet att göra det på. Det är inte alldeles enkelt att stabilisera konjunkturen med att köpa och sälja grönt, utan där har det en väldigt minimal effekt och kanske till och med problematisk effekt. Har man finansiell stabilitet, ja, det är ju väldigt viktigt ur ett klimatperspektiv. För att om man hamnar i instabilitet och får finansiella bubblor så är ofta det priset väldigt högt, och då orkar man inte heller tänka långsiktigt hållbart. Så det är viktigare del här, men inte heller alldeles enkelt för en centralbank att göra det här helt lätt. Men det som är den tredje aspekten här som jag tycker att man ska också lyfta in, det är ju att nu är det så mycket fokus på hållbarhet att man måste vara grön, att det är brist på det här, och det finns också en risk då att man bygger bubblor genom att alla måste köpa någonting som det inte finns tillräckligt mycket av. Och går då dessutom centralbankerna in där så medverkar de ju till den utvecklingen. Och det pågår en diskussion globalt om centralbanker ska bara hålla på med det här eller inte. Och då kommer man ju också in på, som du antydde här, relationen, vad gör finanspolitiken och vad gör penningpolitiken. Och den här diskussionen är inte klar, men som sagt, jag är inte överraskad att man är där eftersom trycket är så hårt, men jag är inte alldeles säker på att det är helt rätt att de gör det. Det är svårt att påverka allting med de få redskap som de har, och då är nog det absolut viktigaste, även ur ett hållbarhetsperspektiv, att undvika finansiella kriser och skapa en konjunkturell stabilitet. Det är det bästa sättet de kan bidra till, och lägger man på allt för många andra aspekter så kommer man liksom längre och längre ifrån, och det blir svårare och svårare.
Ja, Johan, till att börja med, vad tycker du om detta, och ser du liksom någonting sluttande plan, även om det är rätt uttryck, men man kan ju tänka sig andra saker som man då tycker att en centralbank ska premiera. Håller man på att vandra iväg på en väg som det blir svårt att liksom backa ifrån?
Alltså, man kan ha väldigt stora synpunkter på vad centralbanker håller på med i stora hela, och det har nog både jag och Annika och många andra. Men om vi bara isolerar den här frågan, så jag menar, klimathotet är ett existentiellt hot mot hela mänskligheten. Så i den meningen så välkomnar åtminstone jag att centralbankerna gör vad de kan för att bidra till att den här utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Så det tycker jag är bra. Sen är det också bra att centralbankerna, som med allt annat de gör, försöker ta fram då någon sorts policydirektiv för hur penningpolitiken ska kunna bidra till en grön omställning. ECB-chefen Christine Lagarde meddelade ju då redan kort efter att hon tillträdde att hon vill få in den här hållbarhetsdimensionen i penningpolitiken. Och sen har ju pandemin kommit i vägen, så man har en massa annat att tänka på då. Men jag skulle nog ändå säga att det är bra att centralbankerna gör det här. Det är bra inte minst för att det också är ett tydligt signalvärde till resten av marknaden. Och jag håller med Annika, finansmarknaden har verkligen engagerat sig i den här frågan nu. Men jag tycker inte man kan få för mycket engagemang i ett sånt här läge. För att det här är en brännande fråga som kan ha enormt negativa konsekvenser på ett sätt som får eventuella penningpolitiska problem att bli rätt små.
Ja, men Johan, du menar då att i och med att just klimatfrågan är så viktig så går det att sätta stopp. Ja, men det är det här vi tar hänsyn till. Andra saker, där ska vi liksom inte in och styra och ställa. Men den här frågans dignitet gör att det är rimligt.
Ja, precis så.
Ja. Och Annika, du var ju inne på förut där, vi har just den här linjen, gränsen mellan finans- och penningpolitik, den håller ju på lite att suddas ut ändå så att säga. Är risken att det blir ytterligare liksom uppluckrat då i och med den här typen av åtgärder?
Nej, men det är ju en oerhört viktig fråga, och det är som jag säger, jag är inte överraskad att man gör det här, och jag tror också att det kommer vara tillåtet eftersom den frågan är så högt prioriterat av väldigt många människor runt om i världen. Och det behöver ju inte betyda att man tassar in på annan mark. Men jag tror ändå att man måste reflektera över det här med finansiell stabilitet och brist på den här sortens produkter. Det är ett viktigt signalvärde som Johan säger, men de marknaderna måste också funka. Och man ser ju tendenser då hos bolagen att nu kommer det vara otroligt viktigt att man får de här hållbarhetsklartecknena, att man får vara på de här marknaderna och så vidare. Och då kommer det ju runt om i världen finnas bolag som försöker gå den snabba vägen och försöka hitta dem och köpa sig till det och så vidare på olika sätt. Och vi vet inte exakt hur vi ska mäta det här, och det kommer att skapa utmaningar. Men samtidigt så har vi en stor utmaning, och det kanske är bra att man får belysa det från många olika håll och kanter. Och jag tror absolut inte den här debatten är över än.
För idag är den här debatten över, i alla fall i den här podden. Vi ska nämligen gå vidare till begreppet som ju är...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Ett element som är nytt för den här säsongen, där vi kort och koncist försöker förklara och reda ut ett centralt ekonomiskt begrepp. Och Annika, du ska göra detta idag, och begreppet är, som jag sa i inledningen, teknisk recession. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, teknisk recession, det brukar man klassa som att man har 2 kvartal i rad med fallande BNP. Och det kan ibland aktiemarknaden reagera på, man har fokus på det här, att det är någon form av signal om att man då får sämre tider. Men som ekonom så tycker jag att det är ett ganska trubbigt verktyg. Det behöver inte vara så illa om man har 2 kvartal i rad och när man bara är ner och studsar på minussiffror. Det kan vara en jätteviktig signal, men det behöver inte vara det. Och därför som ekonom så tittar man på helt andra sätt att mäta. Och en av dem som gör det här väldigt noggrant är National Bureau of Economic Research, amerikansk ekonomivinstdrivande organisation. Där pratar man mer om business cycles. Och det handlar ju om att man vill mäta och se hur långt det är från toppen till botten. Och de har 3 kriterier som de sitter och tittar på för att man ska klassa någonting som en recession. Och då handlar det både om hur djupt det är och hur spridningen ser ut i samhället, och också om hur varaktig det är. Och det tycker jag är ett mycket bättre sätt att se, för det indikerar, är det djupt, ja, då är det säkert allvarligt. Är det spritt i hela samhället? Ja, då får det ju också stora konsekvenser om man kan behöva vidta åtgärder. Är det varaktigt som det var under finanskrisen och man sen fick en skuldkris ovanpå och så vidare? Ja, då blir konsekvenserna mycket större än vad det tycks bli den här gången när vi brant går ner och sen studsar upp hyfsat snabbt. Så de här aspekterna är ett bättre sätt att titta på ekonomiska recessioner eller risker. Och man gör ju det, man letar ju det här för man också ska veta vilka åtgärder man ska vidta, finanspolitiskt eller penningpolitiskt. Och som sagt, då är 2 kvartal, det säger inte så mycket. Men media skriver ofta om det och siffrorna kommer ju ut, och aktiemarknaden kan också springa på det som sagt.
Ja, bra, tack för det. Teknisk recession alltså, 2 kvartal på raken med krympande ekonomi. Då går vi vidare till spaningarna. Johan, du har tittat på tillgångspriser. De är höga.
Ja, de är höga. Och ja. Frågan är om de är för höga naturligtvis.
Oj, oj, oj. En fråga som många ställer sig.
Ja. Precis. Nej, men vi lever ju i rätt så underliga tider nu. Och en väsentlig del av den här krispolitiken, det har ju varit den här aldrig tidigare skådade dosen av ekonomisk stimulans, och en stor del av det är ju centralbankerna ansvariga för. De köper statsobligationer och en del andra tillgångar i rasande takt, och de här köpen ska ju fortsätta. Och de här pengarna de använder ju staterna sen för att skjuta in direkt i ekonomin, så att du får en bra tillväxtmiljö med frikostiga bidrag då till både företag och hushåll. Och allt snurrar och vi har ett upplevt ekonomiskt välstånd mitt i allt viruselände och sådär. Ja, alla, åtminstone på marknaden, är alla glada. Och det låter ju väldigt enkelt, men faktum är ju att överdrivet penningtryckande har ju historiskt alltid resulterat i att penningvärdet urholkas genom inflation. Och idag syns ju faktiskt ingen sån oro i marknaderna, men centralbankerna vidhåller ju att de kan skapa hur mycket inflation som helst om de bara försöker tillräckligt mycket. Inte minst vår egen Riksbank har ju varit väldigt tydliga med att de har den makten och den förmågan. Och min oro här, det är ju att centralbankerna de är väldigt fokuserade på att göra det här nu, och omfattningen av det här är faktiskt mycket större än vad vi såg förra gången det begav sig under finanskrisen. Och dessutom så har ju då den här gränsen mellan vad som är så att säga penningpolitik i syfte att få upp inflationen och vad som är ren monetär finansiering, den har ju suddats ut väldigt mycket. Och idag skulle jag säga att i praktisk mening så har vi ju monetär finansiering. Och centralbanker, det är ju väldigt speciella investerare, de köper ju tillgångar då inte för att göra en bra investering som alla vi andra, utan för att få upp inflationen. Och det skapar ju då ett problem, därför att de har inget problem med att köpa tillgångar som är väldigt, väldigt högt värderade, väldigt dyra. Det är inte deras fokus, men det skapar ändå ett följa-John-beteende där man då med det beteendet tillåter att även andra investerare kan börja se mellan fingrarna med väldigt höga tillgångspriser. Man ska helt enkelt ta rygg på centralbanken och vara med på den här uppgången. Och att vi har en idag väldigt uppskruvad jakt på snabba pengar, det tycker jag det är väldigt tydligt. Man ser flera exempel på det i samhället. Och jag menar, vi har börser idag som är högre värderade än någon gång sedan IT-bubblan. Och de här höga tillgångspriserna har ju lett till en stridström av företag som vill till börsen. Jag tycker man läser i Dagens Industri och annan affärspress varenda dag om att nu är det en ny introduktion av ett stort företag på kö här. Och priserna för de här introduktionerna är ju på nivåer som skulle fått investerare att blekna för några år sedan. Men idag finns det köpare. Ni har alla följt med vad som händer i kryptovalutamarknaden, eller hur?
Bitcoin är uppe i himlen igen.
Ja, bitcoin nästan 20 000. 80% upp på 2 månader. 175% sedan årsskiftet när jag kollade innan. Va? Och ni förstår vilken miljö vi har i samhället. Det gäller bara att hitta en tillgång som går att investera i. Allt går upp, och allt går upp väldigt mycket. CNN, Moneys Fear and Greed Index, följer ni det? Det visar just nu
högsta nivåer, va?
Ja, det visar 93 då på en skala som går från 0 till 100. Och tittar man historiskt hur det där indexet har utvecklats, så när vi har varit en bit över 80 där omkring, då har vi liksom alla pusselbitar på plats för att vi ska få en rejäl sättning eller en krasch, va. Så att min oro, för att liksom knyta ihop det här, det är att förr eller senare så kommer faktiskt centralbanken att lyckas med den här inflationsskapandet. Och när de gör det så leder det till högre räntor, och då kommer det tyvärr bli väldigt jobbigt för väldigt många väldigt fort.
Intressant. Vill du specificera förr eller senare någonting?
Hur menar du då?
Ja, jag skulle vilja veta, kommer det hända inom det närmaste året, inom de närmaste 5 eller... sticka ut hakan lite på den punkten.
Ja, men okej. Okay. Om vi tittar på Fear and Greed Index, så där pratar vi om veckor snarare än månader som det kan ligga på de här nivåerna. Men det är klart att det behövs ingen stor sättning för att det där ska komma ner till lite mer normala nivåer igen. Men när det gäller det här med att skapa inflationen, då ja, alltså lyckas de inte på 5 år, då... Ja, då vågar jag inte tänka på vad jag har för tillgångspriser. Men...
Ja, Okej, Annika, några korta reflektioner kring det här innan du drar igång din egen spaning.
Ja, man får ju hoppas att de kan backa ur. Risken är ju att om man driver det som Johan säger, om man ska låta räntorna gå upp, så är det ju uppenbar risk att vi har en problem i många länder som är högt skuldsatta. Så att det, frågan, det är det som hela tiden gör att centralbanken backar. Så fort det blir minsta reaktion på aktiemarknaden och så vidare, så är man där igen och stöttar, för man vågar helt enkelt inte. Och det gör väl att det finns en risk att det här drivs på längre än det som Johan då säger. Sen så jag håller med Johan, och jag tycker till exempel att det var märkligt att Riksbanken redan nu ökar upp, som du sa Viktor, från 500 till 700 miljarder i köp. Det hade man inte behövt. Jag tror att man gör det för att den europeiska centralbanken förväntas att göra det, men man behöver ju inte gå före om man kan avvakta. Men där ser man hur enormt tryck det är på det här. Så att, det finns absolut risker, och det tror jag att de flesta av oss som sitter i marknaden är oroliga och bekymrade över.
Tack, som sagt, det är nog många som ställer sig de här frågorna. Annika, du har tankar kring arbetsmarknaden och arbetsmarknadsstatistiken. Berätta.
Jag tänkte skulle nörda ner mig lite i veckostatistiken där. Och vi pratade ju innan om att ekonomin och att det ser bättre ut, att vi snarare då har en sidledes utveckling än att vi har ett tapp under fjärde kvartalet. Men det är inte bara ekonomin som har överraskat, utan även arbetsmarknaden har verkligen överraskat påtagligt bättre än vad man kunde tro. Och då är det ju så fint att under den här krisen så har man nu börjat plocka fram veckostatistik istället, för att man ska kunna följa det mycket mer noggrant. Normalt är det ju månadsdata man tittar på arbetsmarknaden. Men ser man på veckostatistiken så ser vi då att den senaste veckan så fick vi, trots att vi nu är i november, att vi har hårdare restriktioner, så föll arbetslösheten från 8,8 till 8,7%. Och vi hade ju en topp på 9,2, så den har liksom kontinuerligt tickat ner under det här. Och nu har man ju tänkt sig så här att man inför hårdare restriktioner så kommer folk bli arbetslösa igen. Men det man också ser i den här statistiken, det är att det skapas en massa jobb. Vi hade 75 till 80 000 lediga jobb i november ungefär. Och det är grovt ungefär bara 10 000 färre än vad man hade förra året. Och de här jobben, de kommer brett i tjänstesektorn, finans, konsult och så vidare. Så det här är liksom viktiga signaler på att arbetsmarknaden är mycket mer motståndskraftig än vad de flesta av oss har trott. Och inte ens nu under tuffare restriktioner så ser vi tendenser i veckostatistiken till att det faktiskt går åt fel håll. Och de här jobben då, 75-80 000 som kommer ut, de kan ju då jämföras med att vi till exempel har 6 000 varsel i november, om man aggregerar det. Så att väldigt många fler jobb än vad det faktiskt kommer ut varsel på arbetsmarknaden. Och det här menar jag är jätteviktigt att det kommer fram. För om man hela tiden matas med en oro över att arbetsmarknaden är sämre och att arbetslösheten ska stiga kraftigt och så vidare, då påverkar man hur företag och hushåll beter sig. Och jag har en känsla av att vi har en väl negativ debatt om hur arbetsmarknaden ser ut. Alltså man gör scenario, men sen drar man då åt det negativa hållet när man pratar om det. Och Riksbanken till exempel tror jag har en alldeles för pessimistisk syn på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet har det och regeringen har det. Och det är klart att man hela tiden har det. Då får vi konsekvenser i ekonomin. Så därför tycker jag det är viktigt att lyfta, och jag vill ge all cred till Arbetsförmedlingen som tar fram den här veckostatistiken. Men jag skulle också vilja be att alla att man lägger tid och arbete på att faktiskt titta på hur den ser ut. Och då är alla indikatorer där påtagligt bättre och överraskande positivt, även nu i november.
Ja, härligt. Johan, arbetsmarknaden starkare än man kanske har bilden av. Håller du med?
Ja, så har det ju varit under hela det här året egentligen, sedan pandemin började. Att vi har inte fått lika negativa effekter på arbetsmarknaden som man hade befarat. Sen så tror jag att det finns goda möjligheter att den här positiva trenden faktiskt fortsätter även under fjärde kvartalet och in på nästa år. Och skälet till det är att nu, i och med att vaccinet finns klart och snart kommer börja rullas ut, så finns det så att säga ett slutdatum för pandemin. Och det gör att många företag och arbetsgivare kommer hålla ut och inte friställa personal som man kanske annars skulle gjort om det var mer osäkert.
Man kan ju också lägga till här att många av dem som har blivit arbetslösa, det är ju folk som är drabbade av restriktioner, som jobbar i hotell och restaurang och så vidare. Och de har ju väldigt lätt att komma tillbaks. Det är ju ofta på av där. Vi såg att man sa upp väldigt många oerhört snabbt under pandemins inledande skede. Men man plockar tillbaks många under sommaren. Säger man upp folk nu igen för att det blir brist på jobb här på grund av restriktionerna, så kan de snabbt komma tillbaks. De har inte tappat någon kompetens. Så det gör att den här fördröjningen som jag upplever att många av myndigheterna målar upp, att arbetslösheten ska stiga och försämras och vara svag under hela 2021, den är mindre med tanke på att det är där vi har problemen på arbetsmarknaden helt enkelt.
Intressant. Och kul med så positiva tongångar. Vi går mot poddens slut och Johan, du ska runda av med att berätta vad som är veckans viktigaste. Alltså vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Kör du in?
Ja, jag har ju valt då det som normalt sett är den viktigaste siffran vi får varje månad i marknaden, och det är ju amerikanska payrolls, kommer på fredag.
Och payrolls är alltså sysselsättningsstatistik.
Precis. Och ja, och det är en viktig siffra. Normalt sett är det också en viktig siffra nu i och med att vi är mitt uppe i den här andra vågen som har varit väldigt jobbig i USA. Det är naturligtvis intressant att se hur stor effekt den har haft på arbetsmarknaden. Sen har vi också, om vi blickar lite längre fram då, ECB-mötet nästa vecka. Men ja, det är två viktiga. Det
väntas nya stimulanser. Just precis. Hörrni, Annika Winst och Johan Javeus, stort tack ska ni ha för att ni var med. Stort tack också till alla som har lyssnat. Vill man lyssna på ännu mer poddar från Dagens Industri så finns det en rejäl meny att välja från. Man kan lyssna på Digitalpodden, exempelvis dagliga poddar som Morgonkoll och Ekonomistudion. Och podden som vi på Analysredaktionen gör varje fredag, Analyspodden. Och dessutom vill jag flagga för att det kommer faktiskt en Makrorådets special nästa onsdag som kommer att handla om just arbetsmarknaden, där din kollega Annika Susanne Spektor ska prata tillsammans med Torbjörn Hollö på LO. Så den hoppas jag verkligen att ni klickar in och lyssnar på. Men nu säger jag stort tack för idag och håll er friska. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.